Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the...
Hallå, 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 hallå där, hallå, hallå.
Hallå, hallå, välkomna till NHL-podcasten med Jonathan Broccolipajen Ekeliv, som ni hörde där i Örby,
stämmer.
Stockholm. Och mig, Per Bjurman, i New York. Vi ska nu spela in mot 299 avsnitt. Så nästa gång blir det verkligen milstolpe.
Precis, då är det 300. Och det kommer vi fira på något sätt.
Ja, minns du något om hur vi firade 200? Det har jag glömt helt.
Ja, men det kommer jag ihåg faktiskt. För att det var... Då var det också Stanley Cup-slutspel. Och då var det till... Nej, det var slut. Det var så det var. Det var precis efter att Washington hade vunnit Stanley Cup 2018.
Jaha.
Då var vårt 200 avsnitt. Mm. Och jag sjöng någonting om att vi skulle fira som Alex Ovechkin. Jag vet inte om vi var riktigt så vilda vid 200 som Ovechkin var vid den Stanley Cup-titeln, men ja.
Nej, det var vi inte riktigt. Vi badade inte i några fontäner.
Nej, precis. Och vi sov inte med någon Stanley Cup-buckla på ett flyg och sådär.
Nej. Det inte. Nej. Jaha, det är ju slutspel nu som sagt. Vi är framme vid konferenserna. De smög igång redan igår med första matchen Out West.
Ja.
För man hinner inte med här riktigt. Det blir inga avbrott alls mellan omgången.
Nej, precis. Vi hade ju så i förra podden att vi hade som ambition att hinna spela in ett avsnitt mellan andra rundan och konferensfinalerna. Men det blev för tajt. Alltså, vi hann inte med det.
Det kommer att bli lika nu när det blir final eftersom alla är i Edmonton. Så det kommer att bli svårt att hinna få ihop något stora finaltipset till bloggen.
Ja, det känns nästan som att de kommer sätta igång finalerna innan konferensfinalerna är slut.
Ja, då blir det svårt.
Det blir svårt, ja. Team I och sånt där som de sysslar med,
ja.
Kanske börjar spela final. Ja.
Ja, men nu ligger de ju bra till i tidsschemat, ser det ut som. Jag menar, det är bara 7 september. Då ska de inte behöva hålla på ända till långt in i oktober.
Nej, precis. Det är som NHL vill. De vill ju att det ska gå undan och att bubbellivet inte ska bli för långt. Även om det är kul att följa detta.
Det är det, absolut. Men du, ja, vi kan väl börja som vanligt i öst då. Vi gör ju så.
Ja, vi är ju East Coast bias. Ja. Du som bor där på östkusten, och jag bor ju på östkusten i Sverige, så att det är så det är. Ja,
precis. Där har vi då Tampa mot New York Islanders. Och Tampas serie mot Boston hann vi ju diskutera förra gången, eller hur?
Ja, jag tror inte att den sista matchen var avslutad då, eller så var den kanske det. Jag kommer inte riktigt ihåg, men det är typ avslutat i alla fall.
Jo, det känns som att vi pratade om det, att återigen så var det 4-1 till Tampa mot Boston. Och din bild av Boston som ett spöke för Tampa är ju helt felaktig, det är tvärtom.
Ja, just det. Jo, men det har jag minnen av att vi konstaterade då att tvärtom, omvända roller. Boston har otroligt svårt för just Tampa nu de senaste 2-3 åren.
Mm. Ja, Bruce Cassidy sa ju det när han höll slutpresskonferens att Tampa's got our number. Det är inget att snacka om.
Nej, precis. Men det känns nästan som att man... Ja, det känns så länge sedan nu den serien avgjordes, så nu vill man nästan snöa in mer på Islanders. Eller jag vill ju gärna prata Tampa visserligen. Det är första gången jag har sagt något liknande, tror jag. Men det har man ju färskt i minnet nu. Islanders Flyers-serien.
Ja, det har man. Den tog slut häromdagen i Game 7. Och med facit i hand så förbryllande att det alls varit Game 7 där.
Ja, faktiskt.
New York Islanders var mycket, mycket bättre än Island, eller en Flyers.
Precis, alltså om man räknar totalt i den serien så blev det blev ju 7 matcher då, 4-3 till Islanders, men om man räknar mål så blev det typ 24-16 eller sånt där.
Ja.
Och det kändes nästan i underkant.
Ja, och Islanders bevisade verkligen i den här serien att den här bilden av dem som bara någon slags defensivt maskineri, den stämmer ju inte. De har ju en väldigt vital offensiv också. Det är ju faktiskt de som har gjort mest mål i hela slutspelet.
Ja, i alla fall på östsidan är det ju så. Jag tror Colorado har gjort något mer mål, men ja, på östsidan är det ju så. Och
nej,
samtidigt...
Jag tror att det har varit sagt att det har varit mest i hela slutspelet.
Alltså, det måste man verkligen understryka. Men samtidigt så får man inte glömma bort deras fantastiska defensiv heller. För de har ju släppt in typ minst mål också. Om man räknar per match så är det bara Montreal faktiskt som släppt in färre i hela slutspelet.
Ja, ja det är något riktigt intressant spännande på gång på Long Island. Ja. Lou och Barry. Marriage Made in Heaven. Som, lite måste de väl sitta med öppna munnar i Toronto och titta nu när Lou, som de, han var ju inte modern nog. Det skulle inte duga för, hans filosofi skulle inte duga för Toronto.
Precis, han kom in där bara som någon slags ordningsman och skulle se till så att William Nylander rakar bort skägget och lite sånt där. Sådana regler skulle han komma och införa, tyckte Brendan Shanahan. Men sen var det dags för Kyle Dubas och gänget att liksom stå för den moderna och synen och analysen och så vidare och lagbygget och inte jobba med sådana som Leo Komarov och ta in en Jean-Gabriel Pachot för ett första, andra och tredje val vid deadline, en tredje center som ska liksom vara jobbig att möta. Det var inte så Toronto resonerade direkt ut, men det är så Lamoriello håller på i Islanders, som du säger. Fyra slutspelsseriesegrar har Islanders sen Lamoriello lämnade, och Toronto, de har noll sen dess, sen John Tavares i sin tur lämnade Islanders för Toronto.
Ja, han kan ju också sitta och fundera lite.
Precis, det var inte det man såg framför sig. Och när du säger alltså match made in heaven här med Lamoriello och Trotz, alltså Trotz är ju liksom vilken coach.
Ja.
Alltså, dels den här otroliga defensiven vi har konstaterat 100 gånger, och att han liksom faktiskt tog över det lag som hade släppt in flest antal mål i grundserien året dessförinnan, och nu gjort dem till den här maskinen som är svårast att göra mål på LNL, och dessutom evolverat, som jag brukar säga, det är svengelska, offensiven till att göra så här mycket mål som de gör nu också.
Vad är det för fel på att utveckla?
Utveckla, tack så mycket. Jag är för, min är hjärna är liksom den läser för mycket engelska texter. Men och liksom just att Islanders, att det har blivit sån här stabilitet faktiskt, som det har blivit när det har varit, Islanders har varit en, nästan en, vad säger man, alltså något som man har skrattat, och jag höll på att säga ett engelskt uttryck igen, laughingstock.
Ja.
Alltså under så många år, sen senast de faktiskt var i konferensfinal, det var i början av 90-talet och man gick så här långt i slutspelet. Sen dess, då har vi ju sett Mike Milbury var där och rattade. Vi har sett Spano, den här låtsasmiljardären som köpte klubben ett tag och sen hamnade i fängelse. Och vi har sett Gord Snow och så vidare. Vi har sett Alexei Yashin få 10-årskontrakt. Vi har sett Rick DiPietro få ett 15-årskontrakt.
Ja.
Och det har varit hit och dit. Och nu är det liksom, nu håller Islanders på att bli något slags, som vi brukar säga, något som de andra lagen ser upp till, som kommer försöka kopiera.
Ja, säkert. Så blir det ofta i den här ligan. Nej, de har ju återupprättat sin heder och sin status som contender, verkligen.
Precis, gamla 80-tals Islanders är plötsligt.
Ja, går de till final så är det första gången sedan 84.
Precis, sen dynastitiden.
Ja, precis.
Precis, och de har ny arena på gång och grejer som håller på att byggs där. Så att det blåser verkligen nya vindar ute på ön.
Ja, och som sagt, de borde ha kunnat slå ut Flyers tidigare. Det var som att Flyers liksom halka sig vidare, snubbla sig vidare på något vis.
Precis, alla tre segrar var ju faktiskt övertid.
Ja, och sen var de ju helt överlägsna i Game 7.
Ja, det var...
Det var en total utklassning. Och nu säger det kanske något om att det här svåra är ju att fejka urgency.
Mm.
Det var ju så att alla lag som låg under med 3-1 förra veckan, de fick ju stryk. De kom i kapp allihop och tvingade fram Game 7. Men där fick de stryk. Ja, och du säger något att det är först när man verkligen har det är allvar som man kanske kan ta fram sitt allra bästa.
Verkligen, och det har ju Islanders verkligen gjort genomgående det här slutspelet när de har haft kniven mot strupen, när det har varit viktiga matcher. Alltså alla tre gånger de har slagit ut en motståndare i det här slutspelet, mot Panthers där i play-in och sen mot Washington och nu mot Philadelphia Flyers. Om man tar de tre matcherna så har de alltså 13-1 i mål på de matcherna. Och överlägsna i skott också, 82-61 och sånt där i skottövertag. Så att de har varit överlägsna när det har verkligen stått mycket på spel.
Ja, de känns också som de har, det är en otrolig stämning. De har skapat en laganda som liknar ingenting. Det förstår man nästan bara att se och höra dem.
Ja, precis. Verkligen. Det spritter.
Ja, och alla älskar Trotz. Förlåt, jag har fått en morot i thirststrupen här.
Aj då, det är ganska tidigt för dig här, vet du.
Ja, precis. Mm. Jag var ledig igår, så du kan ju tänka dig.
Ja, jag kan tänka dig att du var ute och snurra lite.
Ja, det säger ju även Washington-spelarna att liksom Barry är man kompis med för livet. Mm. Och så känner de i Islanders också. Det är otroligt fin lagande. Så det Tampa, de kommer att få någonting att bita i här.
Ja, alltså precis. För jag ser inte fram emot att möta det här kompakta försvaret och så otroligt frustrerade och neutraliserade som storstjärnorna i motståndarlagen har blivit här. Alltså, Philadelphia, vi klagar ju nu ett par veckor i rad och inte minst i den här serien om hur toppspelarna inte har levererat. Vi kan komma in mer på det, men det var ju samma sak för Washington. Ovechkin gjorde visserligen några mål, men annars var det ju väldigt svårt. Men John Carlson gjorde ju ingenting i den serien. Okay. Även Barkov och Hoffman och ja, hela Florida-ligan där hade ju svårt att producera mot Islanders. Så det kommer bli samma utmaning här för Cooch och för Point och så vidare. Jag kommer ju ihåg med väldigt traumatiska minnen hur det såg ut när Trotz var Washington coach och mötte Tampa just konferensfinal 2018, året som Trotz och Washington vann. Ja. Nollade Tampa i de två sista matcherna och slog ut oss, och det var otroligt frustrerande.
Du tycker det är jobbigt att tänka på att han sitter nu och tittar på videos på Kucherov, Point och Hedman om hur man ska ta hand om dem.
Ja, jag sitter just nu och jag sitter och gnuggar mig i ansiktet. Alltså, jag har ingen lust. Jag tappar sugen.
Du gnuggar dig i ansiktet?
Ja. Nej, men alltså trots det vart, alltså, när, under sina år som Washington coach, det var inte bara den där slutspelserien, utan han hade verkligen, vad sa du där att Cassidy sa om?
Har du besvärjt fram ett till spöken?
Ja, precis. Alltså trots åtminstone, kanske Islanders totalt sett inte, men trots, alltså även under Washington-åren, så de vann dubbelt så många matcher som Tampa vann i inbördesmöten när de, under de fyra år han var där. Så att jag har alltid haft svårt för trots, som motståndare alltså.
Ja, men nu är det så att jag tror väldigt mycket på det här Tampa-laget också. De har också fått en fantastisk stämning igång i sin trupp. Och återkommer till det här att de har lärt sig spela slutspelshockey på ett helt annat sätt än förut. Med sin enastående tredje kedja som något slags lok i den, när det blir sådana matcher. Och det kommer det att bli nu.
Ja, precis.
Kommer verkligen att behöva göra fula mål, som du sa.
Ja, exakt. Det kommer vara väldigt lite ytor. Och då gäller det att liksom ha den här, alltså matcha Islanders intensitet, deras forecheck måste man ju prata om också. Islanders är otroligt jobbiga med att möta. Det är inte bara egen zon de är kompakta, utan de är, jag vet inte om det här är en bra liknelse, men jag tänker lite grann på Liverpool och Jürgen Klopp. Det här känns som att det flyger över ditt huvud lite grann. Ja. Och förmodligen för mig också, jag är verkligen ingen fotbollskille, men lite den här, alltså, för det känns som att Liverpool, som har varit så dominant i fotbollsvärlden senaste åren här, inte nödvändigtvis vinner bollen i havet med 70-30 varje match, men de har en otrolig press när de återvinner bollen och otroligt kompakt försvarsspel också. De kombinerar verkligen struktur med en otrolig skärpa liksom i anfallsspelet. Jag vet inte om det var en bra liknelse, men de är jobbiga att möta över hela banan i alla fall.
Jag kan inte svara på det, jag ser väldigt lite engelsk fotboll.
Ja. Nej, så att det kommer bli jättesvårt för Tampa, men jag håller med dig om att Tampa är mer anpassat för slutspelshockey numera. De har verkligen tittat på andra framgångsrika lag de senaste åren och anpassa sig efter det.
Ja.
Och som du säger, tredje kedjan är ett exempel på det. Maroon är fjärde kedjan också, och även spelet som Point, Cooch, Palat, Cirelle och så vidare i Top 6 också står för, är, de känns inte lika liksom, de hänger inte med huvudet lika lätt.
Nej, precis. Det är ju också viktigt att de har bättre kroppsspråk och bättre attityd, fast det kan ta emot några gånger.
Precis, för det är trots allt de två, Point och Cooch, som har öst in överlägset flest poäng i laget hittills, så har ju verkligen levererat, får man ändå säga.
Ja. Tyvärr verkar det inte som att Stamkos kommer att spela nu heller. Han är med i bubblan, men de meddelade här ändå, han kommer inte att spela den här serien.
Nej, det är ju nedslående alltså. Han som ju opererades, det är ju ända sedan i mars han opererades, och då sades det var innan, precis innan corona, och då sades det att ja, han borde ändå vara tillbaka i maj, alltså en bit in i slutspelet. Men nu är det september och vi har fortfarande inte sett Stamkos på isen.
Det är magmuskler, eller hur?
Ja, precis. Jag tror jag berättade i någon podd tidigare att han har ju liksom varit nära spel flera gånger nu och inledde ju kampen med att lira en hel del med laget liksom sådär, och kände som att han var aktuell för att spela från start. Men det är ju, det, liksom, det känns bra i vardagen, som jag förstår. Det känns bra när han tränar själv. Men när han går ut i matchsituationer, när det blir liksom, när han hamnar i tacklingslägen eller trångt framför kasten eller i sargdueller och sådär, så då hugger det till i magen.
Mm.
Och då är han inte aktuell för slutspelshockey.
Liksom. Nej, han har haft mycket oflyt med skador, den mannen.
Precis. Han missar i stort sett hela slutspelet 2017 också. Nej, ja. 2016 nu. Mm.
Ja.
Och han har brutit ben och allt vad det är, blodproppar och så vidare. Mm.
Ja, verkligen. Bra slider.
Usch.
Ja. Ja, men det är han.
Jag använder tyvärr inte sådana ord.
Tyvärr.
Ja. Ja. Nej, men får jag säga en mer positiv sak då? Jag kommer ihåg att både du och jag konstaterade förra veckan att Tampas MVP, även om många skulle säga Brayden Point, tycker vi nog svenskar att det är Victor Hedman.
Ja.
Och jag vill säga en lite... Jag gillar ju mina siffror och jag vill säga en väldigt slående statistik som jag tycker ändå är väldigt imponerande med Victor Hedmans slutspel så här långt. Jag skulle kunna nämna fler grejer, men jag väljer en här. Han plockar en. Han har alltså spelat 269 minuter 5-mot-5 spel i bubblan, vilket ju är per match är väldigt mycket, en av de som har spelat mest hittills av alla. 269 minuter som sagt. På de 269 minuterna i 5-mot-5 har han bara varit inne på 3 mål bakåt.
Ja.
Det innebär alltså var 89:e 5-mot-5 minut Hedman är inne så blir det mål bakåt. Det är ganska mycket får man säga.
Ja.
Och var 20:e minut så blir det mål framåt. Han har varit inne på 13 mål framåt och bara 3 bakåt i 5-mot-5. Det är imponerande.
Mäktige Viktor från Övik. Ja, han är, jag tycker att han är en Conn Smythe-kandidat. Absolut.
Ja, jag skulle nog säga att han är Tampas nummer 1 i konkurrens med Vasilevskiy och inte minst Point.
Ja. Jag vill bara nämna Islanders också, att de har ju, jag tror alla i laget har gjort mål nu, utom, det är bara 2 som inte har gjort mål.
Nej. Ja, nej, precis, de har en väldigt bredd alltså. Det ser ju inte lika spetsigt ut på pappret som Kutch och Point liksom, med Bailey och Nelson. Barzal är ju en riktig elitspelare, men Bailey till exempel leder interna poängligan hittills och har varit väldigt, alltså det är många som verkligen spelar på sin absolut yttersta nivå i karriären.
Ja, Anders Lee.
Ja.
Han känns som en, ja, det var väl Cooper som kallade honom en riktig vinnare.
Ja.
Han har tränat honom i junioråldern någon gång, eller pojklagsåldern. Ja. True winner.
Ja, de är otroligt breda och de trots coachar är väldigt så, i och med att de har så många liksom vapen som bredd och så många spelare i form, så rullar han ju runt på 4 kedjor. Han rullar ju runt mycket på Cicikes, Martin och Clutterback nere i 4:e kedjan också. Så ja. Det är liksom, man får aldrig ett liksom shift off som motståndare. För att alla 4, det är ju verkligen en styrka hos Tampa också, men det är verkligen bredd som båda lagen sitter på.
Och din gamla vän Broussard.
Han har ju
klivit fram här som vanligt när det blir stora matcher. När han spelade i Rangers så kallades han ju Big Game Broussard.
Big Game Brass. Eller som jag ska säga, Big Game Broussard.
BGB.
Ja, precis. Så, ja, han har gjort några fina aktioner här i slutet.
Passningen till Andy Greens mål i Game 7. Ja. Som skar igenom hela försvaret. Den var ju briljant.
Skar igenom med hjärtat på Flyers liksom.
Ja, den Green kunde slänga in den i öppet mål. Michael Stipe-kopian, han ser ut som sångaren i R.E.M. nu för tiden.
Ja, han gör med slingring, grånande skägg.
Ja.
Ja, ja, men det här kommer bli tufft alltså. Ja, du vet ju, du har försökt få ur mig ett tips.
Ja.
SMS-ledes här.
Men du vill inte att de ska spela alls. Du vill bara att Tampa ska få buckran och så är det slut.
Ja, precis. Jag har tippat emot Tampa nu, både mot Columbus och mot Boston, så jag får väl göra det igen nästan bara för att jag är livrädd för Islanders. Och när många lyssnar på det här så har väl första matchen åtminstone redan spelats, för den är om några timmar bara när vi sitter här och snackar. Jag tror jag hinner få ut avsnittet precis innan, men jag ska komma med ett tips och säga, jag säger faktiskt 4-2 till Islanders.
Jaha, ja, jag säger också 4-2, men jag säger till Tampa. Det har jag redan gjort i tidningen, så att jag kan inte...
Du får stå fast med det.
Mm. Ja. Jag står för positivismen i Tampa-fallet.
Ja, tänk
om Victor hör det här. Vad ska han säga då om dig som supporter?
Ja, men jag tror det kanske är bra för dem att liksom tona ner förväntningarna lite grann. Liksom inte, liksom få slå lite underläge, vet du.
Ja, underläge?
Underläge. Broussard. Ja. 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 Ja, men jag tycker vi kan säga någonting om... Ja, vi pratade lite Boston förra veckan också, och Philadelphia kan vi säga något mer om, som vars säsongen är slut nu. Som ja. åkte hem från bubbellivet.
Ja, Philadelphia slutade som en besvikelse. Det var ju så väldigt positivt kring dem efter grundserien och efter den där runde-robin-rundan.
Ja.
Men sen så, ja, de var okej ibland mot Montreal, men inte mer. Och i den här serien så var det många som svek. Eller inte fick, de fick inget svängrum, deras stjärnor, helt enkelt. Man såg väldigt lite av Giroux och Voracek och Konechny.
Precis, Konechny som lämnar utan ett enda mål, och Claude Giroux gjorde till slut ett i alla fall. Men det var många stjärnor där som inte alls levererade. Och deras powerplay, där har man åtminstone utrymme. Där ska man ju kunna skapa någonting när Islanders bara har fyra spelare på isen.
Ja, det var riktigt dåligt.
De gjorde noll mål på 7 matcher mot Islanders i powerplay. Det är ju för dåligt.
Ja, det är det.
Så, det var faktiskt... Wiberg har ju inte varit glad, den stora Flyers-supporten i Sverige. Av förklarliga skäl, utifrån hur det såg ut. Men det man kan säga positivt för Flyers i alla fall när de lämnar den här säsongen nu är att det är många i den nya unga kärnan trots allt som har verkligen etablerat sig. Framförallt Carter Hart.
Ja, de har en världsmålvakt i många år, Tokan.
Precis, han kan ju mycket väl vara det kommande decenniets liksom, stora affischnamn på målvaktssidan. Han är ju en ny Carey Price.
Ja, och glädjande också att Oscar Lindblom kunde göra comeback.
Precis.
Det var ju inspirerande att se.
Precis. Fullständigt osannolikt egentligen att han var med på isen i de två sista matcherna. Och han är ju ung, precis som Konechny, som visserligen inte levererar det här slutspelet, men Provorov, Farabee, Myers, Sanheim, alltså de är ju på den liksom långt ner på den under halvan när det kommer till medelålder. Det är ju ett ungt lag, alltså Drew Voracek, och de har några veteraner, men det finns hopp om framtiden, verkligen, för Flyers.
Ja.
Måste man säga.
I Boston är det lite äldre stomme. Och den här förhoppningen om att ta en till Stanley Cup under Marchand, Bergeron, Chara, generationen, det börjar rinna ut.
Ja, de börjar faktiskt bli ganska gamla. Nu har ju Chara sagt att han vill fortsätta en säsong till.
Ja.
Han blir ju 44 nästa säsong i mars.
Ja, det är otroligt.
Ja, det är helt otroligt. Men han var ju väldigt tydlig med att han vill börja förhandla om ett nytt kontrakt. Och hans enda ambition är naturligtvis att stanna i Boston då. Inte ge sig ut på förenat marknaden och leta någon ny klubb. Utan det är ju naturligtvis i Boston. Han ska fortsätta i så fall. Men däremot så lämnar ju av allt att döma en annan stjärna som inte är beredd längre att ta någon Bruins-rabatt. Och det är ju Torrey Krug.
Ja.
Som har...
Det har jag missat.
Ja, så han sa ju mer eller mindre farväl till beachreporterna där, liksom. Att vi har haft några roliga år ihop, men nu blir det förmodligen free agent marknaden. Han har ju haft dåliga förhandlingar med Sweeney, är ganska få, och de har ens existerat nästan. Och de är långt ifrån varandra, för att Krug, han vill ju tjäna pengar nu. Han har liksom tagit många sådana rabattkontrakt sedan han klev in och blev ordinarie i Bruins. Han har haft 2 ettårskontrakt och nu hade han ett 4-årskontrakt som var rabatterat. Och nu börjar han närma sig 30 och han vill ha betalt. Mm. Och nu i coronatider och så vidare och Bruins lönetagssituation så har Sweeney inte erbjudit så mycket och verkar vilja ge ett lite kortare kontrakt igen och inte så mycket pengar som Krug förväntar sig. Och han har ju sett hur en sån som till exempel Jared Spurgeon, som han tycker är på jämnbördig nivå, har kammat hem rejäla pengar i Minnesota. Så, Krug ska till 95% i alla fall ut på free agent-marknaden.
Vad hamnar han då, tror du?
Ja, det återstår att se, för att det finns ju många alternativ för det. Alltså, vi har pratat om att målvaktsmarknaden är väldigt diger efter säsongen här. Men backmarknaden börjar bli det också, som Torrey Krug ska ut där. Det finns redan Alex Pietrangelo. Det finns en annan offensiv PP-back i Tyson Barry. Det finns en Erik Gustafsson som ju öste in poäng åtminstone för 2 år sedan. Det finns Travis Hamonic, TJ Brody, Sami Vatanen. Så att, jag tycker att Krug är en av ligans absolut bästa offensiva backar. Och de senaste 5 åren så är det minsta han har gjort 44 poäng. Han har 3 säsonger över 50 poäng. Han får ju inte så mycket cred i den där mördande. Liksom. Ja, man pratar ju bara om de 3, men även deras PP som har varit så bra i Boston. Men där har ju faktiskt Torrey Krug väldigt stor del som quarterback.
Ja.
Så jag tror han kan få ett bra kontrakt någonstans. Någon annanstans, kan jag säga.
Yes. Ja. Men det blir en besvikelse för dem med tanke på vilken grundserie de har haft. Men det känns som vi har pratat om det redan.
Ja, exakt. Jag undrar om inte den serien kanske var avgjord då förra veckan. Den var väl det.
Ja. Ja. I väst då, som redan har kört igång. Eller vill du vara kvar i öst?
Nej, nu hoppar vi till väst.
Mm. Ja. Där har vi då konferensfinal mellan Vegas Golden Knights och Dallas Stars. Den började igår med att Dallas Stars vann med 1-0 efter mål av John Berger Klingberg.
Ja, just det.
Klingbörjaren.
Ja, det var lite oväntad.
Jag såg ingenting av den matchen. Jag var ju ute då igår på middag.
Ja, precis. Men jag vill säga att det var lite oväntat med tanke på hur Vegas har dominerat sina matcher totalt tidigare i slutspelet och hur Dallas har ingått i så många målrika, galna fester på senare tid. Så det blir en 1-0 match helt plötsligt och Vegas får ju knappt iväg några skott.
Var det så tajt som det låter?
Ja, det var verkligen en ganska tråkig match faktiskt. Det var inte i nivå med i paritet med vad man har sett tidigare i slutspelet här av de två lagen, men jag undrar om inte Vegas ändå blev lite överraskade och åkte på liksom ett lagbygge som var lite likt dem. Jag menar, de har mött två lag som är unga, hungriga, ättriga, offensiva lag i både Vancouver med liksom Pettersson, Besser, Toffoli, Hughes, den typen av spelare. De mötte Chicago med Kirby Dach och Alex DeBrincat och så vidare. Och nu stötte de på ett liksom tungt Dallas med Ben i form, med Radulov, med liksom stora pjäser som Faxa, med Oleksiak. De tacklar faktiskt mest i hela slutspelet. 700 tacklingar hittills Dallas i slutspelet. Och det är ju för att de har spelat många matcher naturligtvis. Men även om man räknar per game, om man räknar in play-in-lagen till och med, så har de faktiskt flest tacklingar i Dallas. Och det är ju Vegas melodi. De ligger trea i den tabellen. De brukar liksom köra över sina motståndare rent fysiskt. Men Dallas är ju faktiskt ännu värre i den kolumnen i alla fall. Så att det var ett helt annat typ av motstånd de stötte på och det verkar inte Vegas riktigt ha hunnit justera sig till.
Nej, det går ju så snabbt undan. Han sa ju det efter sin Game 7, så sa ju DeBoer att han tror han har en drink innan han kunde börja tänka på Dallas ens. För att, ja, det blev ju Game 7 även där. Vancouver tog två matcher mot Vegas, så det var en väldigt intressant och spännande och rolig serie att följa. Huvudspåret i storyn de sista matcherna var ju Thatcher Demko.
Ja, det var ju otroligt oväntat med tanke på att vi satt och hyllade Markström senast vi spelade in en podd.
Ja, så gick Markan sönder och så blir det Thatcher Demko kom in och är ännu bättre. Han var helt osannolikt bra.
Alltså hans nivå i de matcherna han spelade var ju nog de, alltså det var ju nästan världen Carter Hart när han var som bäst i det slutspelet. Det var helt otroligt. Han släppte in två mål på 130 skott.
Ja, och i handshaken där, så det klassiska bilden när Mark Stone bara åker fram till honom och bara skakar på huvudet.
Ja, precis. För de kunde ju, han blev ju ett spöke.
Ja.
För Vegas. Det var ju otroligt vad de pepprade på, hur de dominerade de matcherna, men att Demko, han vägrade släppa in ett mål. Det gick inte att göra mål på dem.
Framförallt de två sista matcherna var det helt otroligt vad han inte släppte in något. Det var imponerande av dem att de kunde behålla tålamodet till slut, få in en puck i tredje perioden där mot i Game 7.
Precis, för det satt hårt innan.
Ja.
Alltså de hade mycket väl kunnat torska även Game 7, även om de väl förtjänt vann den, så som du säger, det dröjde till sista 7-8 minuterna innan de till slut fick hål på Demko. Och sen var det lite kassade öppet mål. Men det hade mycket väl kunnat bli ett Vancouver-mål i den matchen istället. Robin Lehne fick ju göra en otrolig räddning han också.
Ja, verkligen. Klassisk språk. Han är rolig, Lehne. Han blir ju lätt irriterad på vad omvärlden säger och tycker. Han var ju förbannad på några journalister som hade krävt att Fleury skulle stå och att Lehne inte var bra och så.
Ja, nej, precis. Då kliver han ut och håller nollan i Game 7.
Ja, han sa att han fick inspiration av det och så sa han att jag vet att ni säger att jag inte kan ta backdoor shots. Mm. Men big man moves when he wants to, sa han.
Ja, precis. Och den highlight reelen där, den kan man ju veva hela hans eftermäle, höll jag på att säga.
Ja. Ja. Nej, men med Vancouver då, så till slut så tog ju bränsle slut där, kändes det som. De var inte så bra i Game 7.
Nej, det var ju väldigt välförtjänt att Vegas vann.
Ja, men och de ser inte så än kanske. De var ju undersöker ju längre de gick att vi inte är här för att lära, vi är här för att vinna. Och så ska man ju den inställningen ska man ju ha, men det här kommer ju, de har ju tagit accelerera sin väg framåt med flera steg. De ligger ju ahead of schedule vad det laget ska bli.
Precis, så nu liksom på kommande årens sikt så ser det otroligt intressant ut. Då kommer man ju kunna räkna verkligen med Vancouver som en äkta contender. Ja. För att det är så många i det här laget som har bevisat att de är på riktigt nu. Men inte minst Elias Pettersson, men även Quinn Hughes, Besser, Horvat och så vidare. Det är en otrolig stomme de plötsligt har byggt upp efter Sedinarnas era.
Ja, och till och med Patrick Sharp tog upp det i studion i NBC. Han sa att det påminner om när vi åkte ut mot Detroit, vår värsta rival 2009. Mm. Det var ju tungt, men vi kände att vi har något på gång här. Och sen kom 2010.
Ja, precis. Så Chicagos dynasti började på riktigt. Så att, ja. Vem vet? Vancouver nästa år.
Ja.
Kan bli farligt. Vi får se däremot om det är med Jakob Markström i kassen. Det är så otroligt märkligt att deras MVP den här säsongen som ju de flesta faktiskt i Vancouver skulle, den titeln skulle de faktiskt ge till Markström före Pettersson till exempel. Men han kanske inte blir kvar.
Alltså, nej, i synnerhet inte nu när Thatcher Demko visar sig vara helt fantastisk.
Precis, även om liksom, den bedömningen bygger på tre slutspelsmatcher här så kan det vara tillräckligt. För Demko är ju en supertalang, det har pratats om honom. Inte på Carter Hart-nivå, men under flera år i alla fall som en kommande stormålvakt. Och nu är det ju så att Markström har utgående kontrakt. Han kommer kosta mycket att förlänga med. Dubbelt så dyr lön kommer han ha. Alltså han kommer kräva minst 6 miljoner dollar per säsong skulle jag tro. Han kommer säkert vilja ha en no-movement-klausul och sådär. Och ett lite längre avtal, inte bara 2-3 år. Och då är det ju expansionsstraff nästa år. Och då får man bara skydda en målvakt. Och ska de då ha Markström med sin klausul och då riskera att tappa Thatcher Demko gratis till värsta rivalen. Det är inte bra.
Nej.
Och samtidigt så är det ju så att om något år här, nu den här off-season som kommer så kan ju faktiskt Vancouver börja förhandla med Elias Pettersson om nytt kontrakt. Och alltså vi ska inte go ahead of schedule och prata för mycket om det än, men jag menar han Mitch Marner kunde efter sitt entry-level-avtal tjäna nästan 11 miljoner dollar. Ja. Vi såg ju Aho fick 8,5 miljoner dollar. Vi såg Braden Point få en riktig rabattlön på 6,7 miljoner dollar. Men det var ju ett Tampa som har en helt andra skatteregler. Alltså i Florida så dras bara 31% av lönen i skatt. Medan i Vancouver så är det 44%.
Ja.
Så jag tror att Elias, det är ju 9 miljoner dollar kanske. 8-9 miljoner dollar i lön.
Ja, grattis.
Ja, precis. Och jag menar, och samma sak med Quinn Hughes om något år. Då ska då Markström in också på 6-7 miljoner dollar per säsong. Då blir det svårt att få ihop den där ekvationen när vi har ett coronalönetak. När det kommer vara fast här på 8,5 miljoner dollar i överskådlig framtid. Så att rent ekonomiskt, alltså sett till helheten så, ja då kanske det är mest rimligt ändå att behålla den billigare lösningen Demko. Och släppa Markström gratis, deras MVP. Det kan mycket väl vara så.
Ja. Ja, det blir spännande att se.
Ja.
Men Vegas då, ja, nu sa du som du sa om deras första match mot Dallas, men de har ju imponerat väldigt när de har varit som bäst.
Ja, verkligen.
Med detta, ja, det är hög kvalitet, högklassigt på precis varenda position genom hela truppen.
Ja, ja, alltså det är precis, det är ju, Fleury fick ju faktiskt starta game one här. Torskar ju då, men släppte bara in ett mål. De har ju verkligen två målakter de kan lita på, så är det ju. Och sen på backsidan, jag tror vi kommer prata om en annan ung back väldigt mycket när vi går in på Dallas, som ju imponerat ännu mer. Men faktum är ju att Shea Theodore leder den interna poängligan så här långt in i slutspelet. En poäng per match han gjort, 16 på 16 matcher.
Mm.
Det är ju, vilken stöld. Jag nämnde det förra veckan, men att få honom liksom på köpet från Anaheim för att man inte tog Vatanen eller Josh Manson och tog ett ettårskontrakt på en skadad Clayton Stoner istället, så fick man liksom Shea Theodore som kompensation och han har gått och blivit en av de bästa backarna i ligan nu.
Ja, han gjorde ett fantastiskt mål mot Vancouver också, en soloräd genom när han åkte slalom genom hela zonen där. Det är väl kanske hela slutspelets snyggaste mål.
Ja, precis. Ja, verkligen. Han är en underhållande back att se, precis som och så många andra, som Quinn Hughes som jag har varit inne på, som Cale Makar i Colorado, som en viss Miro Heiskanen vi kommer komma in på i Dallas också. Det är nya generationen. Helt orädda. Pondusbackar.
Ja. Ja. Ja, och sen två första kedjor och två andra kedjor tycker man kan säga om det.
Ja, faktiskt. För jag nämnde det förra veckan också, men det vill jag understryka igen. För det samma siffror stod sig alla sju matcher ut här. Alltså, om man räknar skott, frekvens, skottfördel för respektive spelare när de är på isen bakåt och framåt. Så, ja, alltså Ryan Reeves i fjärde kedjan var sämst i laget med bara inom situationstecken 54% skottfördel när han är inne på isen.
Ja.
Det är ju helt sjukt. Liksom. Alltså 54% skulle vara bäst i många andra lag. Han är sämst i Vegas med det. Så att alla bidrar verkligen.
Nu var ju han skadad, eller avstängd.
Avstängd.
Ja, och han betyder nog en del med sin förmåga att komma under skinnet på motståndarna.
Ja, både fysiskt och liksom verbalt.
Ja, verkligen. Ja, men Dallas då. Det var ju en väldigt underlig serie som de spelade mot Colorado.
Oj, ja.
Det sa början själv när jag pratade med honom efteråt att det var ju väldigt konstiga matcher nästan allihop.
Ja, det...
Väldigt mycket mål, väldigt mycket egendomliga chanser, väldigt mycket sväng. Det svängde ju nog enormt hela tiden.
Ja, precis. Både i serien totalt sett men också i matcherna. Och kulmen blev ju verkligen Game 7 som är bland det galnaste man har sett.
Ja. Det underliga tycker jag är att det känns som Dallas bara tidvis har spelat på toppen av sin förmåga. Och kan så mycket mer än vad de... Om de får ihop 60 minuter när de var som bäst mot Colorado, då är de ju verkligen en contender.
Ja, det har du faktiskt rätt i. För det är kanske det som gjort att jag inte är helt övertygad om Dallas längre heller. Det är ju laget jag har gnällt på hela säsongen, som ni vet om. Ja. Som jag vid ett svagt ögonblick kallade för att de inte ens hade i slutspelet att göra. När jag var som tröttast på dem. Och det kan jag få äta upp länge. Det kanske, jag kanske inte ens var kvar den här NHL-podden. Om de går och vinner hela Stanley Cup. Samtidigt som jag också har en oerhörd respekt för deras högsta nivå. I och med att jag tippade att de skulle vilja vinna hela skiten inför säsongen.
Hela skiten? Vilket språk.
Ja, förlåt. Kanske också gör att jag blir av med podden. Nej, men... De har en enorm högsta nivå och en ganska låg lägsta nivå. Det är därför det kan bli så mycket
mål. Det är underligt. Ja, precis. Och ja, det är ju fantastiskt starkt att sluta Colorado. Colorado var ju min favorit länge och spelade ju tidvis helt magnifik hockey genom hela slutspelet. Men som vanligt hör på sig så faller de på skador. De fick båda sina målvakter skadade och Gabriel Landeskog, väldigt otur, fick knät sönderskuret.
Ja, precis, som var borta där i Game 7. Och även Don Skoj och Calvert och några sådana andra breddspelare var inte med.
Nej, och det där, jag vet inte. Det är mycket otur, men är det bara det? Jag vet inte. Jag kommer tillbaka till min gamla Rolf Zetterlund i Brage. När han tränade Brage var det nästan aldrig skadad.
Nej, just det. Det är din gamla käppest. Det är Brage-referensen, ja.
Ja. Och det går väl inte att jämföra. Och de har, jag menar, sånt som händer i Gabriel, vad ska man göra det? Och inte förebygga.
Nej, precis. Men visst är det slående ändå. Håller med om att Colorado har haft sån enorm skadeproblematik nu. Framförallt sista åren, men även över tid. Liksom.
Ja. Ja, den där får de titta på. En besvikelse att de åker ut, tycker jag. På flera sätt. Jag hade ju tippat dem.
Ja, precis. Och samtidigt väldigt små marginaler. De gör alltså 4-3 med mindre än 4 minuter kvar av Game 7. Och jag tänkte, nu är det klart. Det här kommer de hålla undan sista minuterna. Men det tar 10 sekunder så gör en viss Joel Kiviranta
4-4
i den matchen. Och så gör samma Kiviranta hattrick och avgör hela serien då.
Buster story.
Verkligen Buster story. Och jag kommer ihåg att jag satt på redaktionen och följde den matchen. Och jag sa till kollegorna där att en viss Jarkko, han kommer ju gå i taket nu när det är en finsk doldis som gör, liksom håller på med sånt där. Och visst, det dröjde någon minut så kom det ett sms och jag såg i din blogg också. Det är helt otroligt. Jag skulle kunna leva 200 år till. Jag kommer aldrig vara med om något liknande. Helt osannolikt. Sjukaste någonsin.
Ja. Och sen vart Antti Mäkinens referat från matchen vart ju i finska vi har satt. Vart det också en klassiker som faktiskt visades på NBC här till och med.
Ja, just det, precis. Och om jag går in i falsett på Brassard ibland så var det ingenting mot vad Mäkinen gjorde på Kiviranta.
Nej, det var kul. Kiviranta är inte som att Malin är resa. Jag är Kiviranta! Hatt och tempo där ute! Vad skulle jag säga om Dallas nu? Jo, målvakten också. Det har ju varit, som vanligt, är Ben Bishop skadad. Och Kudobin har vi haft väldigt högt anseende i, hos oss. Han är ju väldigt bra, men serien mot Colorado släppte han ju in på tok för mycket.
Precis, det var ju väldigt massa mål i baken, trots att Dallas gick vidare. Och Kudobin, nej, övertygar väl inte. Det är konstigt att det skulle bli målvaktsproblematik i det lag som ju var så otroligt täta i grundserien. Även om vi har skällt mycket på Dallas i grundserien så släppte ju de inte in så mycket mål tack vare sina målvakter. Men nu är det väl nästan deras svagaste lagdel faktiskt, sett till hur slutspelet har sett ut i alla fall.
Och visst är det fram till igår då? Jag vet inte hur han var igår när han höll.
Nej, men visst. Absolut. Nu sköt ju inte Vega så många skott visserligen, men det är ändå en fjäder i hatten att hålla nollan. Och, ja, Khudobin är ju en bra målvakt.
Ja. Kanske är det för honom så. Jag tror hela laget har, betyder det också väldigt mycket att de faktiskt lyckades ta sig förbi andra rundan. De har ju de senaste åren förlorat i Game 7 två gånger om i andra rundan.
Precis, och senast mot Stanley Cup-mästarna St. Louis då i Double OT.
Mm. Ja, och det var även St. Louis som åkte ut gången innan, 2017 eller 2016 eller vad det var. Och det hördes ju också på Kringben när jag pratade om att det var fantastisk lättnad och liksom ha tagit sig förbi. Det hade varit förkrossande att förlora en Game 7 till.
Ja.
Medan Colorado nu, jag tror de har förlorat fem raka Game 7 eller sånt.
Ja, det kanske är så pass. Ja, de åkte ut även mot Star, Sharks, ja, i fjol. I Game 7.
Starks.
Starks.
En blandning av San Jose och Dallas.
Ja, ja precis. Ja, det är de åkte ut med två rad. Ja. Nej, men så Colorado, jag håller med, men som sagt, små marginaler. Och de har också tiden framför sig, precis som Vancouver. Så är det här ett lag som, menar, Nathan MacKinnon, han är 25.
Mm.
Det är ju McCarr, hela gänget, vi har pratat om det mycket. Så Colorados kommande fem år blir otroligt spännande. Jag känner att de hade kunnat inleda sin dynasti redan i år. Men det är för den skull inte så att deras fönster är på väg att stängas. Det har precis öppnats.
Ja, det blir bra.
Och med lite bättre, mindre skador, jag menar, då hade det kunnat vara deras år redan nu.
Absolut. Intressant för hela Game 7 och statistik är också att Peter Boer, i och med Vegas seger där mot Canucks, så var det femte gången han vann en Game 7 av fem möjliga. Han har 5-0 i Game 7 och det är han ensam om i hela NHL-historien.
Ja, det ser man. Det är inte dåligt.
Nej. Och jag tror ju att Vegas, Indien, som sagt, jag såg inte matchen igår så jag kan inte bedöma, men jag tror att det blir en lång, hård, gnistrande serie mellan de här två. En riktig dragkamp. Men mitt tips är att Vegas tar det in the end. Lite tyngre.
Mm. Ja, och apropå De Boer där, så hans facit genom historien, så ja, när han tog över Devils, då gick de till final direkt. När han tog över San Jose, då gick de till final direkt. Så varför ska han inte kunna ta Vegas till final direkt också då? Ett hattrick.
Ja, precis. Mm. Alltså, jag säger att de vinner med 4-3.
Jag har samma känsla. Det är lite tråkigt. Jag ber om ursäkt till lyssnarna, men jag säger 4-3 till Vegas också. Jag tycker faktiskt, alltså, jag är ledsen Dallas fans för hur jag håller på med er, men jag måste säga Vegas. 4-3 matcher.
Vad var det du sa när slutspelet började? Vi hade Dallas Calgary.
Nej, men att det är lag som ingenting, det kommer inte räcka. Alltså när jag sa att de inte hade något i slutspel att göra, då menar jag inte så att de inte alls ska vara i slutspel så. Men de har ingenting vid slutspel. Inget av de här lagen kommer vinna Stanley Cup. Det var så jag sa. Alltså, det räcker inte till. Så varför bryr sig ens om den här serien mellan
Jag är så trött på de här två lagen.
Ja, precis. Så jag är så trött på de här två lagen. För jag har hypat dem under flera års tid. Och jag orkar inte längre liksom hoppa på deras tåg. Liksom. Så jag sa att det kommer inte räcka den här gången heller. Och ja, går Dallas och vinner hela skiten nu så. Så
det har jag en dubbelstrut du kan skicka upp till.
Det ska jag ha. Ja, men vet du vad jag har glömt?
Nej.
Jag har inte tagit ut något veckans lag.
Nej, men det har jag.
Det har
jag
du gjort.
Jag tror du skulle säga att du har glömt att sätta på inspelningsknappen.
Ja, det hade varit betydligt värre. Men nu är det ju faktiskt så att du ser ju när inspelningsknappen är på numera. Det är ju en säkerhetsåtgärd som är väldigt bra vi har tagit till.
Ja. Fast jag har inte tagit ut... nu kommer jag på att det har inte alls det. Jag har tagit ut det i början av... här har du det. Vi har Thatcher Demko i mål. Även om Vancouver är utslagna så hans fantastiska insatser under tre matcherna kvalificera honom för en för plats i vårt veckans All-Star-lag.
Det köper jag helt ofullt.
Sen har vi Shea Theodore, Vegas-backen, tillsammans med jag tar John Klingberg faktiskt. För att han har återigen visat vilken det är Miro Heiskanen och så som har imponerat allra mest. Men Johns förmåga att alltid vara med i avgörande lägen. Han är verkligen clutch.
Ja, precis. Han har gjort ett otroligt slutspel i skuggan lite grann av Heiskanen. Men han är också uppe på en fantastiskt imponerande poäng total och gjort många viktiga mål som du säger. Och ja, nu senast det enda målet i första matchen i konferensfinalen. Han är verkligen på sin topp igen.
Ja.
Men som du säger, Heiskanen där, alltså jag lovade att vi skulle komma in på honom för 10 minuter sen typ. Men vi har gjort det i varenda avsnitt nästan när vi har pratat Dallas då. Men alltså han slog alltså europeiskt rekord här. När han är uppe på 21 poäng, vilket är mest av alla kvarvarande spelare i hela slutspelet. Inte bara bland backar. Och det är den högsta poängsumman av en europeisk back någonsin i ett slutspel. Det är mer än vad Erik Karlsson hade 2017 i sitt otroliga slutspel. Det är mer än vad Lidström någonsin haft.
Ja.
Det är mer än Åso Lynch och Zubov som också varit uppe på 19 poäng, vilket tidigare var rekordet ihop med Lidström då. Men
vilken... Ja, det är otroligt.
Ja. Och då har vi inte ens spelat klart det här slutspelet.
Nej, verkligen inte. Nej, grymt imponerande. Ja, men du, sen så då, kedjan har inte, men det får jag ta lite på uppspel här. Jag tar Joel Kiviranta. Det går inte att inte ta med honom när han en dålis som avgör en Game 7 på övertid genom att fullborda ett hattrick. Det är ju vansinnigt.
Ja, det ska mycket till för att man liksom... Vad ska de andra ha gjort då för att överträffa honom i veckans lag?
Nej, härligt Joel. Vi hade aldrig i vårt liv kunnat tro att han någonsin skulle vara med här. Men det är han.
Ja, jag kunde leva i 200 år till. Jag ska aldrig tro att jag ska... Ja.
Precis. För övrigt tror jag att jag kommer att leva 200 år till. Det finns inga annat.
Nej, det finns inga spärrar.
Sen tar jag Brassard. Brassard? För att han är Big Game Brassard. Alltid. Mm. Och vem mer ska ta då? Ska ta Mark Stone? Nej.
Vi hyllade Jamie Benn förra veckan. Vi kan ta någon annan.
Ja, men vi måste ha någon forward från Vegas. Även om de hade så svårt i mål på Thatcher. Så.
Ja, precis. Vem skulle kunna vara i Vegas då?
Någon i Vegas.
Eller spela Josh Bailey kanske. Brock Nielsen.
Jag har ju Brassard.
Ja, du har ju Brassard. Ja, men jag tycker du ska ha en mer Islanders-spelare. Ja, okay.
Då säger vi Josh Bailey då.
Då säger vi Josh Bailey. Nej, men då har vi veckans lag. Det blev Demko, det blev Klingberg, det blev Theodore, det blev Kiviranta, det blev Brassard och det blev Bailey.
Ja, det är ett bra lag.
Ett bra lag. Formstark lag.
Ja.
Ska vi ta lite andra små... nyheter innan vi...
Ja, Florida har fått en ny general manager i Bill Cito.
Ja, precis. Vi pratade faktiskt om Floridas GM-jakt förra veckan. Då var det inte klart vem som skulle ta över. Och då var det ju namn som Eddie Olczyk och Kevin Weeks. Verkligen utanför boxen. Som vi pratade om då. Som hade intervjuats. Så det visade sig att 20 personer hade faktiskt intervjuats för det här jobbet. Och det blev då Bill Cito. Högra handen till Jarmo Kekäläinen.
Ja, för detta agent.
Precis, ja exakt. Starta en stor agentfirma en gång i tiden. Men senaste åren då i Columbus organisation där han ju bland annat var framgångsrik. Ja, dels med liksom, han har ju haft stor del i besluten av de kontroversiella som ju Jarmo Kekäläinen har tagit senaste åren med att plocka in Tortorella som coach när alla trodde han var liksom passé och med drafta Pierre-Luc Dubois istället för Jesse Puljujärvi och allt det här förra sommaren med att inte förlänga med Bobrovski och Panani försvann och allt det här var att bygga om laget och dessförinnan när de behöll dem och tog in Matt Duchene allt vad de höll på med. Men ja, och sen så jag skulle säga att han har haft ansvar för deras AHL-lag i många år också och de gick ju faktiskt och vann Calder Cup med Jared Bednar som coach 2016. Så han har ju länge varit ett aktat namn som assisterande. Bill Cito, han har intervjuats av en handfull andra klubbar till att få GM-jobb tidigare. Så det är inte... Han har ju verkligen nämnts i sådana här sammanhang i ganska många år.
Ja.
Och nu blir det Florida. Så det här kommer faktiskt ha en del att göra.
Verkligen. Men det är ju omöjligt att veta hur det kommer att gå, om det var ett klokt beslut att ta honom eller inte. Men hur ska vi veta det?
Nej, precis. Vi vet ju så lite om honom än så länge. Och vi har sett andra hypade assisterande misslyckas kapitalt senaste året. Paul Fenton till exempel.
Ja.
I Minnesota. Det var ju katastrof. Och Jason Botterill som var så otroligt hypad efter Pittsburghs dubbla Stanley Cup-titlar och tog över, efter att ha varit assisterande där, tog över Buffalo, blev ju en flopp också. Så att, svårt att säga, Sito. Men som sagt, mycket att göra direkt här. Faktiskt bara 6 forwards under envägskontrakt. Och UFAs, alltså Freedia som kan lämna gratis i sommar i form av Hoffman och Yevgeni Dadonov till exempel. Och så får han ta över då, Bob Rövsky som du brukar säga. Som han ju släppte från Columbus förra året.
Som han känner mycket väl.
Ja. Så det blir att göra där. Och Florida är ett sånt lag som det pratas om drabbats ekonomiskt av den här, extra mycket av den här coronakrisen, så att de kanske ska ha lite mindre lönebudget kommande säsong. Så att, en utmaning för Sido.
Ja. En annan jakt som pågår är i Washington. De ska göra en ny coach.
Mm.
Och oroande nog så heter det, är ryktet att de har intervjuat Mike Babcock.
Ja, sensationellt nog, alltså bara 9 månader typ sen han lämnade NHL. För gott trodde vi, efter allt som framkommit kring hans ledarstil, vilket ju man visste om lite tidigare sådär, men när det verkligen blev uttalat och bekräftat, om man fick höra den, de historier och spelarnas måenden under honom, så tycker man att det ska vara orimligt att han åtminstone i närtid ska få chansen igen.
Ja.
Men nej, han har alltså, det har ju bekräftats, han har ju blivit intervjuad av Washington för att ta över det laget.
Jag tycker, jag finner det provocerande. Vad ska den mobbaren komma tillbaka för?
Ja.
Och hur fan skulle det fungera med Ovechkin?
Ja. Nej, det är lite omdömeslöst faktiskt.
Ja, jag förstår inte Washington här. De vill ha någon som är hårdare ny på dem, har jag förstått dem. Men det finns ju bättre alternativ. De måste inte ha en mobbare.
Nej, precis. Det har ju samtidigt bekräftats att de har intervjuat Gerard Gallant. Ja. Det vore ett betydligt bättre alternativ.
Verkligen.
Kan sätta ramar, men som samtidigt spelarna älskar nästan. Alltså, han har ju varit verkligen populär i Vegas. Och i Florida dessförinnan också. Så, nej, jag hoppas mycket hellre Galanto än Babcock. Ja. Vem det nu blir. Sen vill jag lägga till också, apropå GM-jakt då, så är det ju så här motsvarande som pågår och ännu inte löst i Arizona.
Ja, just det.
Där ju det kommer fram, alltså vi pratar om Weeks och Eddie Olczyk, tv-karaktärer här förra veckan i Florida, men nu nämns det ju att Pierre Maguire ska ha blivit intervjuad, säger Chris Johnson på Sportsnet av Arizona.
Ja, jag är expertkommentator på NBC i oändligt många år.
Mm. Sen ja, 90-talet.
Inte mig emot.
Du, är du pro Maguire?
Ja, jag tycker han är, det är absolut. Det hör man ju på honom hur mycket han kan.
Ja, nej, det är inte, det är ingen favorit här. Han är en sån vattendelare. Jag är ingen stor McQuarrie-fan. Men det skulle vara kul att se han igen. Det
är ju han är lite kufisk. Han är liksom lite creepy ibland. Rent av. Men, ja, men du får väl hålla med om att han kan hockey.
Jo, han har en stor kunskapsbank att plocka från järnkontoret. Men ja, han är ju ingen... Och det behöver ju inte vara fel. Men jag är ju lite mer analytics-kille än vad han är, om man säger så. Han är verkligen på andra sidan.
Ja.
Men ja, det är, han har i alla fall intervjuat, så det skulle bli hans första NHL-jobb då sedan början av 90-talet. Han har ju varit assisterande general manager tidigare, han har varit coach och sådär. Så att ja, annars så, ja, det är möjligt att det här hinner, vi kanske inte ska prata för mycket om Arizona än innan det löser sig där, för jag kan tänka mig att det kommande veckorna så blir det klart med någon, och det behöver inte vara McQuarrie, det kan vara någon helt annan. Det har pratat om, apropå gamla NHL-rävar, så Sean Burke till exempel, som fortfarande bor kvar i Arizona, gamla målakten. Han som Foppa gjorde straffen på väl, 94.
Nej du, det var inte alls Sean Burke, det var ju fan.
Corey Hirsch.
Ja, just
det. Ja, just det, jag blandade alltihop de två alltså. Dåligt.
Ja, han är ju fortfarande arg på det, eller liksom bitter. Han hamnar på frimärke.
Ja, just det. Kanske dags att avsluta på den här. Jag håller på att säga att Sean Burke stod i kassen 94. Ja. Ja, nej, men vi får se vem det blir. Men det är också en turbulent situation. Ännu mycket värre faktiskt än vad det är i Florida. Får vi ändå säga. Så, oj vad det har varit negativa rubriker om Arizona här sista, ja, under sommaren. Alltså dels med hela John Shaker-soppan och dels med att de har straffats av NHL för hur de har felaktigt hållit på och fystestat unga odraftade spelare. Och blivit av med både första och andra val i draften för det. Och nu med Muriello, eller man ska uttala, nyägaren där. Som ju gick in stort liksom, och investerade i en Phil Kessel och Taylor Hall plockade de in. Och de spenderade ett lönetaket. Men han är ju med i kasinobranschen och har blivit hårt drabbad av corona här. Och säger sig att de snarare ska börja skala ner nu i budgeten. Och kanske trada till och med en Oliver Ekman Larsson.
Ja.
Så det blir en speciell situation för den GM som tar över Arizona. Att handskas med.
Men det är många som vill ändå, Jonathan. Det är underbart att vara general manager för mig. Det drömmer ju upp för många.
Ja, det är det faktiskt. Jag skulle tacka ja till och med. Jag menar, om jag skulle göra så bra. Jag tror Pierre McQuarrie skulle göra bättre än mig. Men,
ja, jag kan se dig som general manager. Jag tycker du ska börja i jag vet inte. I något lag i Stockholmsförorten. Där.
Tycker inte jag ska söka då till Arizona? Skicka ett mejl.
Väsby kan du ta över.
Ja, just det. Ja, jag är up for grabs här om någon skulle vara intresserad mot förmodan.
Ja. Ja, hör du. Då är vi väl klara för idag. Jag ska ta och... Det är helgdag här. Det är Labor Day i USA.
Just det.
Det är dagen som markerar slutet på sommaren. Sommaren som aldrig blev.
Ja, just det. Precis. Ja, det brukar du nämna också. Då. Precis, i den här tiden på året när vi pratar Atlantic Division i vår preview så brukar du säga att vi brukar spela in på Labor Day och så säger att nu är här markören för att sommaren är slut och att hockeysäsongen börjar.
Ja. Mm. Nej, nu når den sitt klimax istället.
Ja, precis. Ja. Och nästa vecka då?
Då är vi tillbaka med 300.
Precis, då är det klimax för NHL-podden.
Yes. Ja, då är vi inne i avgörande av konferensfinalerna. Det ska bli spännande.
Det ska bli spännande. Och vi ser väl på återhörande till dess. Och tack för att ni lyssnar på oss.
Yes. Hej, hej.
Hej.
Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå.
Alex Chiasso, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar i hans blogg.
Gå och lyssna på hans podd.
One, two, punch, beat, so.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, punch, beat, so.
Hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, punch, beat, so.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, punch, beat, so.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, punch, beat, so.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, three, speed, so.
Hallo,
hallo, hallo. Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallo, hallo, hallo.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.